Nanna, är antihjälten vår tids favoritkaraktär?
Jag kommer typ inte på en enda antihjälte förutom Medea. Jag har inte en känsla av att hon är åtminstone min favoritkaraktär. Men hon är ju ständigt spännande. Alltså Medea är alltså den grekiska dramat. Vad är det, 2000 år gammalt måste det vara? Där hon mördar sina barn för att hämnas att hennes man Jason vill lämna henne. Har du några egna... Är Medea en favoritkaraktär för dig, till exempel?
Men jag tänker att den är ganska stor i kultur. Alltså att den kvinnliga antihjälten kanske är rätt inne. Om man ser det tangerar lite det vi har pratat om med så här Amanda Romare. Hypen också. Att i alla fall för kvinnor så är det väldigt inne att vara liksom stökiga eller slarviga eller... på massa olika sätt en antihjälte.
Jag tänkte att vi pratade förra avsnittet om Staffan Hildebrand.
Mm.
Och varför han ställde upp på den här dokumentären. Och kanske hade han någon liten förhoppning om att han skulle framstå som en antihjälte här.
Just det.
Kan det vara möjligt att det var så tankarna gick hos honom?
Ja, kanske. Men då han hade hört den Taylor Swift-låten.
Vad är det för låt?
Som heter Antihero.
Då räknade han inte med att vår tid bara gillar kvinnliga antihjältar.
Nej, precis.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben, en podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Moa Wallin.
Moa, välkommen, välkommen, välkommen. Hur mår du?
Tack, så bra.
Har det hänt något kul, något nytt?
Något kul och nytt?
På senaste tiden?
Ja.
Inget du vill dela? Nej. Ännu en fråga kommit in. Vad är god smak?
Förlåt att jag är Kristoffer nu.
Äh?
Men är inte god smak bara att ha en egen smak?
Ah.
Vilket är unikt i dessa tider. Alltså nästan ingen har ju en egen smak.
Har inte alla en egen smak?
Nej,
skulle man inte kunna vända på det och säga att i dessa tider har alla också en unik smak? Att man liksom, det finns ju till exempel inga subkulturer som man vill kuva sig under. Typ om man var punkare till exempel, eller vad som helst, mod kanske. Mm. Då kuvade man sig ändå under en kollektiv smak. Men idag så har alla en form av egen smak. Men också ingen då.
Men jag tänker att man har förlorat letandet efter sin egen smak. Eller det är väl för att det är för lättillgängligt. För att man får boktips, filmtips. Man ser hur influencers klär sig. Det är väldigt enkelt att köpa fast fashion. Nej, jag tycker att den goda smaken försvann med lättillgängligheten.
Ja.
Alltså det är därför jag lägger kanske 5 timmar om dagen på att söka på extremt specifika sökord på olika second hand-sajter till exempel för att kurera då min egna goda smak för att inte styras av yttre impulser.
Det är bara någonting som känns sorgligt, förstår vad jag menar med det, att det är där man sitter för att skapa. Alltså tänk om man typ kanske besöker så Thielska palatset eller Valdemars udde eller de gånger man har varit liksom bläst att få besöka Manilla huset på Djurgården. Då är ju det, då kan jag känna så här, okej, det finns objektivt god smak. Wow, vad vackert. Alltså vilka, eller när man besöker Ellen Keys hus, det där Ellen Keys strand. Då kan man ju känna så här, va? Det finns god smak. Och det stavas borgerligheten.
Ja, i, ja men liksom, så är det förstås. Alltså, utan att bli arkitektupproret, eller vad det heter.
Ja, men exakt.
Så finns det ju objektivt snyggt.
Och de hade ju liksom, de gjorde ju någon form av ändå... Dels bildningsresor men också kanske shoppingresor. Det skickade folk som köpte in då vackra, vackra, snidade hantverksmöbler.
Ja.
Att det känns bara sorgligt att det är dagens motsvarighet att sitta och lurka under en nattning på en hemsida som säljer skit till mestadels.
Men ingen gör ju bildningsresor längre, varken fysiska resor eller sådana personliga bildningsresor, utan allt känns ju som att det är kurerat av någon annan eller typ influencer-styrt eller så här kulturdebatt-styrt. Att man bara hamnar i att man ser samma tv-serier, läser samma böcker och att det inte känns som den egna smaken. Och
köper
inte
också
smak.
Samma krafts. Exakt. Att det går så snabbt att en trend plockas upp.
Inte god smak.
Nej, vi har fått in fler frågor. Bland annat, tror ni att böcker, filmer, spel och så vidare om krig fyller samma psykologiska behov som true crime gör för tjejer? Och hur ska vi korsbefrukta dessa genrer för mer variation och intressanta tolkningar?
Ja, vad brukar tjejer säga att true crime fyller för psykologiskt behov? Det är att de säger så, jag lyssnar för att kunna skydda mig själv.
Vadå, är det sån grej att man är rädd för att gå hem själv på kvällen?
Ja, alltså samma tjej som lägger upp bild på när hon har nyckelknippan mellan knogarna lyssnar ju också väldigt mycket på true crime som ett sätt att typ hantera
bearbeta.
Ja, exakt.
Att det skulle kunna hända.
Precis.
Jag tycker det låter som en värdelös bearbetning, måste jag säga. Alltså värdelös.
Ja, jag tror inte att den är sann heller. Jag tror att man främst gör det för att man tycker det är spännande.
Ja.
Men att det har ju blivit den stora argumentationen när true crime-poddar har kritiserats och så. Att det är liksom, det här är en struktur som vi lever under och det är vårt sätt att förhålla oss till det typ.
Just det, att det finns en sån. Men jag tycker ofta att människor som tar del av mycket true crime är såna fegisar, får man säga det.
Mm.
De blir då för rädda, de vågar inte göra någonting.
Nej.
Att det blir för, den faran blir för överhängande.
Just det.
Jag tror det är bättre att inte ta del av det. Och så får det väl komma som överraskning om man skulle råka bli styckmördad.
Verkligen.
Alltså det kan man ännu inte göra något åt, eller? Ja, vet du vad jag gjorde apropå att vara modig? Jag tycker att jag har ju begåvats med ett väldigt dåligt konsekvenstänk som hjälper mig i väldigt många lägen i livet. Men så var jag på isen. Jag åkte långfärdsskridskor med Sara Stenholm från USA-podden. Och då märkte jag att jag var en fegis. Ja. Alltså hon var så cool. Alltså hon var kanske så här, vi bara åkte rakt ut på Riddarfjärden. Alltså det är så här, du vet, man ser stan från ett helt annat håll. Stockholms stad. Alltså man går på där helikopterplattan brukade ligga.
Mm.
Där punkarna brukade vara. Och där är nu fruset. Så bara trippar man ner, swishar förbi stadshuset.
Ja, jag har bara zonat ut av oro. I veckans Cyklopernas land så pratade jag bara om hur sjukt det är med folk som går ut på isen. Men det förvånar mig faktiskt inte att du såklart har varit där. Jag åkte förbi med tåget i helgen och bara tänkte så här, vad fan skulle ni ut på isen?
Det var så kul. Alltid. Men jag hade då dubbar, jag hade ett rep och hon hade pikar dessutom. Så vi var liksom väldigt kittade. Men då åker vi i alla fall under broar där det är liksom vattenpölar, stora hål. Och det är så här, men det här kommer inte gå. Och hon är så här, japp, vi åker på. Alltså hon är så modig. Jag har aldrig varit med om det slika, så det var så kul. Så nu har jag blodat hand.
Jag kan...
Jag vill åka ut mer, jag vill bara vidare ut. Jag vill bara öppet hav typ. Ja, jättekul var det.
Det är så konstigt att vilja krydda sitt liv med att riskera att dö i en isvak. På det sättet.
Om man är här, två och har säkerhetsgrejer.
10 personer om året dör när de går genom isen. Jens Liljestrand gick igenom varnande exempel.
Han lever ju fortfarande.
Det
så det gick ju bra, det var en solskärshistoria. Jag kände att det bara triggade mig mer. Att man får lust att åka på ännu farligare isen.
Jag sätter inte min fot.
Men däremot fick jag lite lust att kanske göra någon typ av... Jag kanske inte skulle orka göra en riktig utbildning, men kanske någon internetutbildning. Jag kan tänka mig att lyssna på någon sån sjöräddningssällskapspodd. Ja, besvarade vi frågan om...
ja, gjorde vi.
Typ.
Ja.
Elefanter i Thailand. De lever och frodas.
Elefanter i Thailand?
Ja, vilka goda nyheter va?
Ja.
Och jag vill på förhand här be om ursäkt för att jag igen återkommer till Thailand. Vår producent har sagt att jag inte får det. Men jag kommer göra det ändå.
Mm.
Sen får det vara nog.
Just det.
Det brukar ju vara så fort jag åker utomlands.
Ja, precis. Just det, du har ju just varit där. Ja.
Jag hoppas ingen har missat det. Okej, men tillbaka till de thailändska elefanterna.
Mm.
För de vilda då har ökat från drygt 130 stycken 2015. Och nu är de nära 800.
Oj.
Det låter inte jättemycket tycker jag.
Fast 800.
Thailand är ett stort land.
Ja, men över 100%. Procent ökning på
det. Ja, det är sant. Det är sant. Det är en stor ökning. Men sen så ska man säga också att flera tusen lever i fångenskap. Mm. Men jag undrar om det här är liksom för thailändare lite som vargfrågan typ.
Mm.
Att det är så här, ja, hur kul tror du är en elefant runt knuten? Du kan bli nedtrampad vilken sekund som helst.
Mina får.
Mina får måste jag kanske får. Ja, men istället då för att skjuta av de här arma djuren så har det blivit nu ett försök av att tvångsinjicera preventivmedel. tre honor har fått en så, jag skulle vilja säga p-piller, men jag antar att eftersom det är en spruta måste det vara en form av
p-spruta. Ja.
Och nu ska de testa på ytterligare 15.
Mm-hmm.
Och jag vet att det här säkert är bättre än att skjuta av dem.
Mm.
Såklart mer humant.
Mm.
Men jag kände hela mitt system varningsklockor ringa. Förstår du vad jag menar?
Ja, det känns som att när man stör ut något sånt där, alltså djur är ju så drivna av biologi.
Ja.
Att det är så elakt mot dem såklart att göra så.
Men det är också så, vi har ju testat på massa människor.
Hela ekosystemet känns det som. Vad ska de göra istället då? Om de inte, alltså de kanske kan bli mer aggressiva av det. Eller vad händer när man tar p-piller? Man får bröstcancer och ingen lust.
Ingen sexlust. Nej. Större bröst kanske för sig. Det är kanske kul för elefanterna. Så kan de hänga där runt här? Men jag bara tänker på, alltså, vi har ju testat det här på människor.
Mm.
Typ, jag vet inte, på Grönland till exempel.
Mm.
Befolkningen där har ju fått spiral mot sin vilja. Mm. Och på andra fler ställen runt om. Vi har ju också i Sverige tvångssteriliserat människor. Det slutade ju så himla dåligt.
Mm.
Ska vi verkligen fortsätta göra samma sak mot djur då? Men är liksom då enda, vi är ju inga jägare, det är tydligt.
Mm.
Men är det enda alternativet att skjuta av? Kan de inte bara få leva frodas då? 800 stycken, det är så få.
Alltså precis som i vargfrågan så känner jag också att jag inte vill ha en elefant runt knuten.
De är så snälla djur.
Ja, man vet fan aldrig med dem.
Så intelligenta.
De är linniga ju.
Jag gillar ju att de har, precis som människor, liksom kulturella seder. De har ju till exempel elefantkyrkogårdar där de begraver sina döda.
Mm.
Det är ju häftigt att de har någon form av kulturellt tänk.
Ja, det är alltid så omvälvande när man hittar urkällan till ett begrepp på det där sättet, som elefantkyrkogård.
Ja,
man tänker på varför man har det ordet.
Du tänker såklart bara på politik.
Ja, precis.
Ding, ding i maktens korridorer.
Ja.
För elefantkyrkogård i politiken, det innebär alltså...
Det är där man sätter sparkade myndighetschefer.
Är det, liksom, det är inte en fysisk plats, utan Nej. Det är som en mer stämning.
Mm. De har typ inget att göra. De bara sitter där och lyfter samma sexsiffriga lön. Det är det som är grejen med varför den har kritiserats.
Oh, underbart för dem. Mm, hämta verkligen. Tidigt på förskolan.
Absolut.
Skaffa sig en massa fritidsintressen.
Exakt.
Hur många är det som är på elefantkyrkogården i Sverige, alltså inte i Thailand?
Det var när Anna Kinberg Batra hamnade där så har jag för mig att det var rekordmånga tidigare generaldirektörer eller landshövdingar. Då kanske det rörde sig om ett tiotal sådana. Sen är det ju också tjänstemän och så som jobbar med dem som blir väldigt upprörda har jag fått erfara när man kallar det elefantkyrkogården.
För de tycker att de gör saker fortfarande?
Ja, precis. Men de här direktörerna gör ju faktiskt i regel inget på jobbet.
Men tjänstemännen jobbar fortfarande hårt?
Mm. Mm. Det ser fortsatt mörkt ut för svenska barnen.
Jaha, gör det?
Mm, så mörkt. Den här gången är det facktidningen Ämnesläraren som har gjort en undersökning där 84% av de svarande högstadielärarna uppger att eleverna har blivit sämre på att skriva. Och svenskan tog upp det här och det var en lärare som larmade om att eleverna inte kan forma korrekta bokstäver och har problem med att sätta punkt. Det här är alltså 13-15-åringar som vi pratar om. Det är alltså samma grupp som har 6 timmars skärmtid om dagen utöver skolarbetet, enligt Folkhälsomyndigheten.
Det är stressigt.
Och jag har en ny infallsvinkel som jag vill presentera.
Det är inte ofta folk har det.
Nej, men de bara strömmar ur mig just nu. Uppenbarligen så har ju inte alla larm om hur farligt det är med skärmtid för barn påverkat föräldrar överhuvudtaget. Och därför vill jag bara göra andra föräldrar medvetna om vilken bekräftelse man kan få om man istället gör som jag.
Mm.
Alltså att vara förälder är ju i regel ett ganska obekräftande jobb. Mm. Barn bara förutsätter att få tak över huvudet, mat på bordet, rena kläder och så vidare. Det är inte jätteofta de tackar en för det man gör. Till exempel att man inte kan jobba heltid eller ha relationer utanför familjen och har genomgått en förlossning. Och det är inget konstigt med det egentligen. Alltså min son står väl inte i tacksamhetsskuld till mig.
Framförallt så har man ju sällan tackat sina egna föräldrar.
Nej, verkligen.
Alltså det är intressant att man känner så.
Jag har bara klandrat dem för att de satte mig till denna jord.
Ja, Och att man känner så dagligen att man bara, va? Hallå? Ser du inte allt jag gör för dig?
Ja.
Men att det inte översätter sig till att man skickar liksom ett litet tackkort till sina egna föräldrar.
Nej, nej.
Tack för att ni födde mig. Så att någon veganska jävla äcklig linsgryta på bordet varje dag. Tack för att ni hade så hårda regler så man var tvungen att bryta dem jämt.
Ja, man bottnar inte ens i sitt tack nu.
Nej, du hörde. Du hörde det alltså. Det sken igenom.
Ja, men då försök. Den enda möjligheten jag har till att få bekräftelse för mitt ändå enastående föräldraskap är ju genom skryt.
Aha.
Genom att visa upp mitt barns prestationer.
Jaså.
Det är ett så direkt kvitto.
Vad har du för prestation
i offentligheten då på att man är en god förälder? Och jag vill bara säga, den här ribban sänks ju hela tiden eftersom barnen är så skärmskadade. Alltså det är så lätt att imponera med saker ens barn kan nu för tiden.
Mm.
Det krävs typ bara att ens barn tar i hand och presenterar sig. Det är minimal ansträngning för maximal utdelning. Jag kan inte fatta att fler föräldrar inte ser det här. Men det är ju kanske inte så sympatiskt i och för sig. Men det finns ju inget som ger en sån high som att vara en god förälder i offentligheten. Alltså inför andras blickar.
Vad tänker du på? Alltså tänker du som i en podd eller på bussen?
Nej, alltså barnet ska vara där och visa upp sina förmågor. Det kan vara på bussen eller på en tågresa.
Men du kommer inte göra en sån här cyklopernas land, mor och son, du, att du kommer promenera in där med Nils?
Jag är så god förälder att jag skyddar honom från den här hårda kalla offentligheten.
Snyggt.
Mm, genom att ha en prata med duktiga han är. Nej, men så här, på tåget. Jag har inte gått en tågresa utan att jag paraderar runt i vagnen i jakt på uppskattande blickar när min son och jag kanske spelar hänga gubbe istället för att han tittar på en skärm. Äldre damer gav oss stående ovationer senast när vi körde hänga gubbe och hans ord var jordklot.
Åh, gulligt.
Hur han 5 år och kan stava så bra, sa de.
Ja.
Och då sa jag ljudligt och tittade mot de andra skärmföräldrarna att ja, det är för att han inte har någon skärmtid.
Men jag måste faktiskt säga här att jag tycker att du har fel.
Jag
sen jag har börjat införa skärm har mitt barn börjat lära sig fruktansvärt mycket mer. Alltså det började med att jag är ensamstående.
Mm.
Och då är det ju så att ibland så kanske ens barn måste vara hemma en kortis. Och då behöver man en telefon. För vi har ingen hemtelefon. Så skaffar jag en hemtelefon. Genast mobilisera skolan mot mig. Att det för mig är så, jag har hört att något barn har fått en egen telefon.
Ja.
Jag är aktiv i skärmfri barndom. Och vi vill tillsammans att alla sluter upp och förbjuder skärm till 13 års ålder. Då blir man ju som provokatören igen.
Just det.
Släpps ju loss.
Mm.
Så då blev det genast att mitt barn fick skärmtid för att jag kunde liksom inte ta det. Att bli motarbetad av de här två samma föräldrarna som inte har något behov av att lämna sitt barn själva någon kvart för att handla eller för andra nödsituationer.
Mm.
Men så nu har han då fått börja spela ditt favoritspel där man lär sig språk, den här appen.
Mm.
Börjat lära sig engelska.
Mm.
Kunde typ inte ett ord engelska innan.
Nej.
Nu plötsligt börjar lossna.
Mm.
Dessutom får han vara inne på en flygapp. Lär sig jättemycket om världen. Flyg. Kan hur många flygplan som helst.
Mm.
Jag känner mer skärmtid. Jag känner att jag har gjort misstag som förälder. Jag har haft alldeles för lite skärm.
Ja.
Tänk allt mitt barn har missat.
Men det där är ju ändå på något sätt en reglerad skärmtid. Det är ju
ja, men har inte alla föräldrar skärmtid. Det?
Nej. Det är
jag
det.
Tror
nej.
Att folk har det. De har inte det.
Jag tror inte att barnen sitter de här 6 timmarna utöver skolan och bara lär sig språk och kultur på telefonen. Det är bara det jag menar att skrytet, det är så enkelt att få in ju. Alltså, om man jämför med, min son är jättebra på GTA, går väl knappast hem i fikarummen, men däremot att lyckas kila in i ett samtal att min 5-åring läser böcker själv, gör ju att man möjligen uppfattas som typ osympatisk om man inte vill umgås med, men också övermänsklig som förälder och lärare.
Jag tror att du snart kommer behöva gå med i den här föreningen om extra begåvade barn. Att det är så tufft för både föräldrar och barnen att vara särbegåvade.
Jag var ett själv.
Var dina föräldrar med i organisationen? Särbegåvade?
Typ. Frågor på det?
Nej, jag var väldigt långt ifrån det. Jag typ lärde mig läsa när jag var 10 kanske. Ja.
Men jag menar, många föräldrar är ju redan så prestationsinriktade. De är besatta av att bli befordrade och ha dyra möbler. Men den här yppliga möjligheten till snabb prestationsbaserad bekräftelse verkar ha gått dem helt förbi.
Jag håller inte med, det enda folk skryter om. Alltså du kanske bor i fel område. Jag bor i ett väldigt vegankompativt, eller liksom lite så präktigt
område. Men att föräldrakulturen som är dominerande är ju fortfarande så, vad jobbigt det är att vara med mina barn, jag hatar mina barn, typ.
Nej, jag upplevde det snarare så, nu var vi på hike igen, eller nu är det långt, ja, det är ju också präkt. Man är präktig, vad ska man göra? Det är också del av vara förälder. Ja.
Mm. Det var veckans föräldraråd.
Mm, tack! Jag känner att jag ska levla upp min skärmtid för mitt barn. Nu ska vi införa dubbel skärmtid.
Måste man ha ett drömjobb eller räcker det att ha ett jobb? Jag är så glad för den här frågan.
Ah,
jag har...
Du brinner ju för den.
Jag har tänkt på det här så mycket ju, för att jag inte har några drömmar eller ambitioner.
Men framförallt så har ju du andra människors drömjobb utan att själv känna det minsta att det är ditt drömjobb.
Alltså
jag tänker att man kanske så, om man skulle gå till typ mediegymnasiet, då skulle väl typ hela klassens tjejer vill ha ditt jobb.
Ja, då kan jag bara tala om för er att det är vidrigt. Sätt och vis. Och har det jobbet som jag har.
Jag förstår inte vad du menar, Moa. Alltså, jag tycker att vi lever drömmen. Ja. Alltså, jag tänker på det varje dag när jag vaknar. Att jag bara, jag har det så bra. Alltså jag lever drömmen.
Ja.
Och jag får göra så roliga grejer.
Ja.
Jag har det bästa jobbet i världen, Moa.
Mm.
Jag lever drömmen. Ja, nu åter till dig.
Ja, men det här har ju också varit en sån stress för mig att jag på något sätt kan känna att folk kanske skulle tycka att det var kul att ha mitt jobb, men jag har inte kunnat känna det genuint inne i mig. Alltså varför känner jag inte någon typ självförverkligande av att ha det jobbet som jag har? Jag känner sällan att jag har ett kul jobb. Alltså så tänker inte jag på mitt jobb.
Men du vill lära dig saker.
Men vet du, sen kom jag hem till Sala och satt och beklagade mig över det här. Att jag inte finner någon själslig tillfredsställelse i mitt jobb och inte har några ambitioner kopplat till det. Med en gammal klasskompis. Och han var så, du vet att jag är rörmokare. Alltså tror du att jag går till mitt jobb varje dag och funderar på om det här är min stora dröm i livet?
Vad svarade
alltså,
du då?
Det var så absurt. Nej, men det var ju ett uppvaknande för mig. Att självklart kan man behandla sitt jobb som en dag på bygget. Det är så speciellt att lägga på allt det här med att det ska vara så uppfylla ett högre syfte. Det är en dag på bygget.
Men kan man det då? När du har objektivt en hel klass mediestudenter som skulle offra sin högra arm för ditt jobb. Alltså jag menar, inget ont om rörmockar. Det är de viktigaste jobben i världen.
Verkligen.
Det vet alla som har haft problem med sina rör en gång.
Mm. Mm.
Att det är ju helt, ens liv slutar ju totalt att fungera. Vi tackar ju inte nog vad rörmockare gör för vår dagliga liv.
Nej.
Alltså vilken jävla vinstlott i livet har fungerande rör. Så tack alla rörmockare där ute. Men det kanske inte är på samma sätt ett drömjobb för många som har jobbat med media. Förstår du vad jag menar?
Det är för att de inte förstår det hårt. Mitt jobb är...
Oh, vi har det så bra. Vi har det så
genom radiohuset dagligen.
Det är så trevligt, det är så roligt. Och vi får så jävla bra betalt. Alltså ibland, jo Moa, det är sant. Alltså ibland brukar jag tänka på det. Att jag bara, jag har det så fucking jävla bra. Vadå? Jag har det så bra.
Nej.
Du är rik, Moa. Du får pengar för att göra ditt största intresse. Vad kan vara en större rikedom än det?
Mitt största intresse är...
Vi är Carl Anka. Det var ett annat. Anka von Anka.
Joakim von Anka.
Namnet
du söker.
Det är vi. Vi bara badar i kunskap och får pengar av det. Vi skulle inte kunna vara rikare. Jag lovar dig. Du har det så jävla bra.
Jag är mållös.
Så mitt råd till alla där ute. Ja, man måste inte ha drömjobbet. Men har man det, fan vad nice man har det. Alltså. Fan vad bra det är. Fan vad kul det är att leva drömmen. Tackar varje dag.
Det gör inte jag. Varje dag vaknar upp. Och ångrar mig. Undrar varför, hur hamnade jag här? Hur kunde jag välja det här jobbet?
Men hur hade du gjort när du hade lagat rör, till exempel, om du hade varit rörmockare? Då hade du börjat
alltså, problemet är att jag vill jobba hemma 4 dagar i veckan.
Men det gör ju du. Du beskriver ditt jobb.
Jag vet. Men det är det som har satt käppar i hjulen för att ha andra jobb också. Men det är bara att jag menar att så här, jag, att jobba inom media är också att vara omgiven med massa personer som är på rätt plats. Alltså folk som verkligen, verkligen vill vara här. De vill verkligen bli kända, tjäna mycket pengar. Jag har inga sådana ambitioner tyvärr. Och då kan man ibland vända sig till sig själv och tycka att det är lite konstigt att man gör det här.
Men jag fattar. Mm. Då kanske det hade varit lättare att vara en rörmockare som jobbar hemifrån.
Alltså min största mardröm är att bli känd.
Mm. Det är ju
det konstigt att ha ett jobb inom media. Det stoppar ju också alla möjligheter till att göra karriär. Eftersom jag inte vill vara i offentligheten. Ja, jag kan inte sitta och gnälla om det här i en podd. Skit i det, nu går vi vidare.
Veckans boktips.
Yeah.
Jag har läst Vända hem av Jagasi som kom ut för 10 år sedan. Hon är då en ung författare får man säga. Hon är född tidigt 80-tal. Född i Ghana, uppvuxen i USA och skrivit typ Mina drömmars stad fast i Ghana istället för i Stockholm.
Mm-hmm.
Det börjar liksom i mitten av 1700-talet och handlar om liksom hur de vita handlar upp lokala krigsfångar. Och då två halvsystrar hamnar på olika sidor av den här slavhandeln. Den ena systern blir bortgift med en vit slavhandlare och den andra tas till fånga och skeppas som slav då till USA. Och så får man följa den här familjen genom 300 år och 7 generationer.
Mm.
Jag tyckte boken var väldigt bra.
Ja.
Det var kul att läsa. Allt utom sexskildringarna.
Mm.
Det är ofta så med böcker. Det är så jävla svårt att göra en bra sexskildring.
Ja, verkligen.
Och i den här boken...
Så det är också liksom... svårt att prata om vilka sexskildringar som är bra.
Mm.
Det är nästan ännu svårare.
Jag ser att han gjorde ett väldigt modigt försök.
Just det.
Som vi minns när han hyllade Sally Rooney's.
Jag bara önskade, det här blev jag kåt av. Det var typ rubrik, men det var så.
Då, vet du vad? När han skrev det, då kände man så här, du förtjänar din plats i offentligheten.
Exakt, vad jag tänker på. Det är så kul att läsa rubriken Jens Liljestrand kolon och sen så kan det följas av vad fan som helst. Jens Liljestrand kolon, jag gick igenom isen. Jens Liljestrand kolon, där blev jag kåt av.
Mm.
Tack för allt.
Ja, tänk om jag är Jens jag är en kvinnlig ung Jens Liljestrand. Jag är 20 år kanske han är mig. Så kommer jag också vara det. Ja, men de här sexskildringarna i alla fall, det är liksom varje gång riktigt bra sex skildras i boken genom då samtliga generationer så har de bitsex.
Alltså att de biter varandra?
De biter varandra. Alltså det blir skrivet som att de bits.
Var? Typ.
Det är lite överallt. Alltså lite riffs också gör de.
Mm.
Men framförallt är det här bitandet beskrivs liksom i tid och otid. Jag tycker bara det känns märkligt att så många generationer, så många par skulle lyckas ha bra bitsex. Alltså jag hade kanske kunnat köpa det om en generation, eller liksom ett par i den här berättelsen, hade liksom ett dunderbit sex.
Mm.
Men liksom, där de tappar mig är att det är generation på generation på generation.
Just det.
Vi får man tänka på det här du berättade. Att sexuella preferenser
går i arv.
Går i arv.
Mm.
Det är fruktansvärda som man inte helst vill veta då. Och på det sättet kanske det är trovärdigt då.
Tur att man inte föddes in i den bitande släkten.
Mm. Men då är det alltså 7 generationer där alla bara bemästrar bitsex.
Bara bits hela tiden.
Ja, konstigt.
Ja, verkligen.
Men det är ena förklaringen. Andra förklaringen är ju då att författaren här har varit slapp. Att det är så pinsamt att skriva en sexskildring.
Mm.
Och så fick hon till det där i en scen. Att hon bara, vad kul det var när de, vad brukar du kalla det, spotta och fräser bits och riffs i sex.
Ja.
Och så var det bara copy-paste så fort det var en ny sexscen.
Man kan ju tänka att det kanske säger en del om hennes personliga preferenser.
Tyvärr, tänker man, det, tyvärr men, tänker man ju det. Ja, jag vet inte.
Men om man bara återkommer till bitsex, det är så specifikt.
Mm. Men jag funderar också på en bra författare som skildrar då sexscener.
Mm.
Man måste göra oerhört bred research, antar jag. För om man ska hitta 7 generationer och tänka att det då är 7 olika typer av sex.
Verkligen.
För då, hon verkar då kanske öst då, antingen ur sig själv då, att det var ett bra att hon, det funkar för henne med bitsex.
Mm.
Eller så var det bara att en skildring blev lyckad.
Just det.
Och så pumpar hon den om och om igen. Okej, förlåt för allt det här. Nu avslutar vi snabbt. Om du inte har något mer att säga på ämnet.
Nej, tråkigt att förstöra en gripande historia om slaveri med bitsex.
Ja, det var väldigt gripande om slaveri. Ja. Moa Wallin.
Nanna.
Tack att du kom till jobbet.
Tack för de orden.
Vår producent heter Mattias Wallenius och vår tekniker heter Christer Orteg. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Hejdå! Scandinavia, I'm going back to make a time to get the night. Got my passport, got... En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.